säger välkomna till det 141:a Lilla Drevet. En samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Och vi spelar in i Malmö musikstudio. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter med Moa Lundqvist, hej.
Hej.
Och för första gången i år, Nanna Johansson.
Hallå, hallå.
Kul att ha dig tillbaka.
Tack så mycket, det är kul att vara här igen.
Nej men hörni, mina tjejkompisar. Provar olika sätt där och referera till er som känns, försöker hitta något som känns naturligt.
Testa det.
Jag kan säga att jag har feber idag, så att allt konstigt som jag säger får vi skylla på det.
Mm. Vad trevlig du blir när du har feber. För att du har en massa tjejkompisar och så.
Ja, exakt. Det är att man börjar få hallucinationer och sådär. Men är det någon... Jo, det jag skulle fråga er tjejkompisar om. Är det någon av er som kan gissa vad Socialdemokraternas partisekreterare heter?
Nej.
Nej, och inte du Nanna heller. Hon heter Lena Rådström Båstad. Mm. Är det någon som kan gissa vad hon har för utbildning?
Revisor, eller något sånt.
Ja, just det. Ja, men det hade varit ganska rimligt. Hon har en fil. kand. I arbetslivspedagogik vid Örebro universitet.
Arbetslivspedagogik.
Utbildad 1995-1998.
Det här är inte det mest rafflande quizet.
Nej.
Jag har varit med om.
Nej, vi har haft mer underhållande sätt att slå ihjäl tid i den här poddens historia. Faktiskt. Nej, men ni behöver inte skämmas ögonen nu för att ni inte kunde det här. Vad hon hette alltså.
Vad skönt.
Innan i lördags visste ingen att Lena Rådström Båstad var Socialdemokraternas partisekreterare. Ett exempel var för ett par veckor sedan då Lars Stjernkvist, sossepartisekreterare för länge sedan, var med i Agenda och diskuterade något. Då skrev Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima så här på Twitter. Är det inte märkligt att den före detta partisekreteraren Lars Stjernkvist intervjuas oftare om S än nuvarande partisekreteraren Karin Jämtin? Var är hon? Frågetecken, frågetecken, frågetecken.
Nu vet vi ju att det var fel.
Just det. Det var ju... Det var, nej men exakt, Jonna Sima hade aldrig hört talas heller om någon jävla Lena Rådström Båstad. Hon trodde att det fortfarande var Karin Jämtin som var partisekreterare. Och då är det ändå Jonna Simas jobb som sosseledarskribent att ha hört talas om Lena Rådström Båstad. Men det har hon inte, och det säger mer om Rådström Båstad än om Sima.
Okej, okay. Så du att hon är så okarismatisk? Eller?
Ja, hon har haft ett dåligt genomslag. Och vad beror det på? Är det för att Rådström Båstad är osynlig, en skuggfigur? Ja, det är hon kanske. Men vem hade inte stått i skuggan av Karin Jämtin?
Det är sant.
Vem kan fylla de skorna? Karin Jämtin var en fixstjärna. Och folk kan inte tänka sig något annat än att Karin Jämtin är Socialdemokraternas partisekreterare. Hon är synonym med rollen. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Lena Rådström Båstad, svensk socialdemokratis svar på Trevor Noah.
Vilken burn.
När Lena går på fest så upptäcker hon att hennes tröja har exakt samma mönster som tapeten hon står framför.
Folk lutar sig mot henne.
Ja, hänger upp jackan på henne.
Lena Rådström Båstad, visst hon kanske är habil och skicklig, men vad hjälper det när ens företrädare var ett geni som blev ett språkrör för en hel generation? Som Jon Stewart och Karin Jämtin. Och det är svårt att följa det då för en sån som Lena Rådström Båstad. Även om hon då som sagt kanske är habil och skicklig. Men hon kanske också inte är habil och skicklig. För det är anledningen till att de på Aftonbladets ledarredaktion och även många andra nu vet vem hon är. Att hon i helgen gjorde en insats i Ekos lördagsintervju där hon kanske inte var habil och skicklig.
Oj då.
Det har varit en del uppmärksamhet kring den här intervjun. Det har valsats runt lite klipp i sociala medier där man menar på att det här var inte habilt och skickligt. Inte typiskt habilt och skickligt, den här insatsen.
Nu blir man ju nyfiken. Mm.
Hon kom till exempel med tvetydiga och svårtolkade besked om läget i landet.
Jag mötte en bekant häromdagen som hade mött en kille som, där hans känsla det var att det var ungefär lika svårt för honom att få ett arbete, skaffa sig en egen lägenhet, som det var att han skulle bli lika rik som Beyoncé.
Jag förstår ingenting av vad jag just hörde.
Att det är så i Sverige 2017.
Hon träffade en kille.
Ja. Och det var något med Beyoncé.
Som sa, det är lika svårt att få lägenhet som det är att bli lika rik som Beyoncé.
Mm. Är det bra eller dåligt?
är det så bra sägning?
Inte så bra.
Att man tar upp den i radio, jag vet inte.
Men också är det otroligt svårt att få jobb och lägenhet i Sverige. Eller har vi en otrolig social mobilitet där alla har en klassresa till Beyoncé-nivå inom räckhåll?
Just.
Men sen var det också oklar stämning när hon skulle svara på den här klassiska frågan.
Vad tycker du att den stora konfliktlinjen finns mellan Socialdemokraterna och Moderaterna?
Då pratade hon om att vi socialdemokrater älskar välfärd. Vilket hon märkte att Moderaterna hatade under Alliansens regeringsperiod 2006-2014. Då hon var kommunpolitiker så märkte hon det, att det var så.
Jag var kommunpolitiker under de åren. Det var ju inte pengar till kommunsektorn som innebar pengar till skolan, till äldreomsorgen som man prioriterade. Det var ju tydligt skattesänkningar.
Pengar till kommunsektorn, till skolan och till äldreomsorgen, det prioriterades inte.
Det är konstigt att du säger det, för riksdagens utredningstjänst gjorde en räkning på det där när det gäller antalet arbetade timmar i kommunsektorn. Och där framgår att de ökade under Alliansens 8 år vid makten faktiskt per invånare. Så det motsäger ju det du säger.
Nej, men om vi tittar att vi har en jättehög befolkningsökning...
Ja, men det här räknar ju in det.
Ja.
Antal arbetade timmar i kommunsektorn ökade per huvud, så att säga. Enligt riksdagens utredningstjänst. Och det skulle ju då tala emot att det har blivit mindre välfärd. Och det är ju också så att pengarna var ju fler, så att någonstans måste ju de där pengarna tagit vägen.
Ja, det är klart att det blir ju mer pengar, men det är mer folk som bor. Så det är ju fortfarande, ja, de antal arbetade timmar, men sen så får du skatteintäkter och du ska fördela på mer, på mer människor. Så det är klart att här finns det ju...
Ja, men det blir ju mer pengar när folk som bor. Så det är fortfarande mer människor... som bor. Så
jag tycker det här är jättejobbigt.
Men så det är klart, här finns det ju, landade vi. Men det gick inget bra.
Nej. Det var inte så tydligt.
Dålig dag.
Resurserna till kommunerna minskade inte. Hon hade med lite större framgång kanske kunnat säga att Alliansens skattesänkningar snarare finansierades med försämringar i A-kassa och sjukförsäkring.
Ja,
än i pengar till kommunerna på det viset. Det hade partisekreteraren kunnat säga. Kanske om hon hade haft det minimala intresset för samhälle och politik som krävts för att känna till det. Båstad provas ändå att skryta om vilken oerhörd skillnad sossarna gör nu när de har regeringsmakten. För att de älskar välfärd så mycket. Intervjuaren Jörgen Wittfeldt här, han gjorde då ett försök att konkretisera vad exakt skillnaden mellan S och M består i.
Den nuvarande regeringen under 2015 och 2016 höjt skatterna med sammanlagt 44 miljarder. Men samtidigt så har då budgeterna belastats av en stor och oväntad utgiftsökning. Och det handlar förstås om kostnaderna för migration och integration som har ökat med 35 miljarder under samma period. Kvar blir då 9 miljarder. Är det det som är den stora satsningen och den stora skillnaden mellan Alliansens liksom välfärdsslakt och er satsning?
Ja, 9 miljarder. Men det här är väldigt sen gammalt. Visst har ni hört det förut? Det är spaningarnas krisen Särimner som kan slaktas igen och igen. Mm. Moderaterna och sossarna har blivit så lika spaningen.
Just det.
De har alltid precis blivit så lika. Ja, men det är det här. De vill ha samma slags budget, samma finanspolitiska ramverk, så det slutar alltid med att de står och lajvar klasskrig. Genom att skrika sig högröda över någon liten budgetpost som var 9 miljarder. Något som motsvarar en tiondels nuon ungefär. Mm. Här är det vi ska få upp pulsen kring. Det är ju sedan gammalt att en duell mellan sossarnas och moderaternas finansministerkandidater, det är fan den sämsta wrestlingen som finns.
Ja, det är gräsligt tråkigt.
Himla dåligt utmejslade karaktärer. Man ska få igång den där peppen. Känna att den ena som vill ha rotavdrag för alla är overkligt ond. Men den andra som vill ha rotavdrag för alla, fast pyttelite mindre för de som tjänar över 80 000, är helt sjukt god och ofelbar. Det är jättedålig wrestling. Mm. Det kan vi vara överens om. Men det är en gammal spaning. Så att vi kan lämna den. Det som är en lite nyare förvirring är det här med nya taktiken för att möta Sverigedemokraterna. Just. Ni vet vad som har hänt med Sverigedemokraterna de senaste 12-14 åren i svensk politik. De har vuxit.
Yeah.
Det har funnits olika idéer för hur de ska bemötas. Ska man ignorera dem? Ska man håna dem? Ska man ta debatten? Eller ska man anpassa sig till dem?
Mm.
Nu är vi framme vid att anpassa sig till dem.
Mm.
Om inte anpassa sig så att man blir SD, så i alla fall anpassa sig på så vis att man ger svar på frågorna som de oroliga ställer. Anpassa sig efter den här stora efterfrågan på hårdare tagpolitik som verkar finnas i Sverige. Socialdemokratiska partistyrelsen har lagt fram nya riktlinjer inför kongressen om en månad. Riktlinjer som de kallar en positionsförflyttning som innebär hårdare tag mot brottslighet, tiggeriet ska begränsas, ordning och reda i migrationspolitiken, ökade krav i skolan, betona medborgarnas plikter och skyldigheter,
yes,
att till exempel hitta ett jobb. Men oavsett vad man tycker om det här, jag menar, om man gör en positionsförflyttning, då betyder väl det per definition att man tycker att det var något fel på den förra positionen man hade,
mm,
och den nya positionen är bättre. Det måste vara hela poängen. Men det har varit lite svårt för sossarna att förklara exakt vad som var fel med deras förra position.
Mm.
Och i så fall varför det är så himla nödvändigt med en ny position. Det pratade jag om förra veckan, att Socialdemokraterna för ett tvåfrontskrig. Där dels alla politiska utspel går ut på att nu jävla ska det bli hårdare tag mot brottsligheten. Sen får man parallellt med det en internationell PR-kampanj som går ut på att alla som säger att det finns brottslighet i Sverige är lögnare.
Just det.
Man skriver debattartiklar i Wall Street Journal om att allt är frid och fröjd i Bernie Sanders runkfantasi, välfärdsparadiset Sverige. Sen här då är alla förslag. Vi måste ta människors oro på allvar. Vi måste sätta in eldkastare mot förortsgängen. Och det märks då att Ekots lördagsintervju i redaktionen är Lilla Drevet-lyssnare.
Mm.
Man kan bli lite förvirrad för att då när den här historien med Donald Trump och hans berättelse om Sverige och vad som skulle ha hänt här, då har ju ni gått ut och berättat att det går bra i Sverige och brottsligheten ökar faktiskt inte, åtminstone inte särskilt mycket och så. Varför behöver ni då svara med den här typen av åtgärder, hårdare tag mot brottsligheten och så vidare? Allting ligger ju enligt er version av verkligheten ungefär som tidigare. Det är ingen stor förändring.
Det finns ju ett värde i att vi kan föra bra demokratiska samtal om var är Sverige på väg, vilken utveckling vill vi ha i Sverige. Och det är klart att när det alltid blir, ja men, är det fler eller är det färre brott som begås nu jämfört med ett antal år tillbaka i tiden, är det grövre brott eller mindre grova brott. Men här handlar det om att, ja men, vi kan se att det finns ett bekymmer med brottslighet.
Ja, det har jag alltid gjort.
Ja.
Ja. Mm.
Okej.
Okay. Ja, men det, jag vet inte, det är lite, det, jag vet inte hur, jag vet inte vad man kan säga om det här. Det är kanske bara en så här självklar spaning, men det är bara något om en stora nummer är att nu gör vi en positionsförflyttning. Borde man inte då ha förberett ett sätt att kommunicera den positionsförflyttningen som gör att man inte låter totalt efterbliven?
Jo, det hade ju varit att önska.
Om man basunerar ut, nu gör vi en positionsförflyttning, och en journalist frågar, vad innebär er positionsförflyttning? Kan man inte ha ett svar på den frågan då, där man inte låter som, oj, det har jag aldrig ens tänkt på. Gud, det var en fråga. Det var en fråga. Nej, men vi måste väl kunna prata, tycker jag. Oh, det var jag inte beredd på. Här är det någon som fiskar efter stora journalistpriset. Och får du de här följdfrågorna ifrån? Vi har hållit på och gjort övningar här innan, då vi har lajvat Ekots lördagsintervju med mina medarbetare, men vi kunde aldrig tänka oss att du skulle fråga, vad innebär positionsförflyttningen? Vi trodde bara, jag säger, vi gör en positionsförflyttning, sen kommer väl Jörgen Wittfeldt ge mig en high five.
Sen... Jag har övat på high fiven.
Nej, men, men det är det här. Det de gör är ju att de gör en positionsförflyttning i mer auktoritär riktning.
Mm.
Och då måste de väl göra den också. För annars är ingen poäng med att göra den.
Nej.
Om man inte gör den. Är tanken att om vi säger att vi gör den här positionsförflyttningen och sen när vi får en följdfråga, då lite halvt tar vi tillbaka det eller svävar lite på svaret. Då kommer de som är emot positionsförflyttningen ändå fortsätta rösta på oss. Jag har bara känsla av att det inte kommer ske.
Nej,
jag tror att varken de auktoritära eller de icke-auktoritära kommer bli nöjda av det här.
Nej, de flesta blir bara väldigt förvirrade.
Det är att varken då äta kakan eller ha den kvar.
Det är att det sämsta alternativet.
Det är liksom att buda, att buda kakor till SD bara. Och det är också så, det är som med Moderaterna, också apropå den här SD-taktikgrejen. Att de torsdagen den 19 januari, då bröt de isoleringen av Sverigedemokraterna och sa att de var redo att fälla regeringen med stöd av SD.
Mm.
Där kommer ni kanske ihåg.
Yes.
Alltså i frågor, där enskilda frågor där det finns förutsättningar att komma överens, så tycker jag inte att vi ska utesluta att bilda majoriteter med Sverigedemokraterna. Det betyder ju att man måste prata med varandra.
Bra komp till det.
Ja, jävla agendamusik.
Man blir indragen.
Förstår.
Det är väl den enda musik du lyssnar på.
Undrar om jag kan prata med agendaredaktionen och fråga om jag kan få filerna utan den här stämningsmusiken bakom. För de förstör mitt arbete så mycket med det.
Fast sen vill du ha separat skiva med Agenda the soundtrack.
Ja, ja, hon sa det där.
Yes.
Då, att hon var redo att med någon slags stöd av SD fälla regeringen. Och vissa av hennes potentiella väljare gillar det, antar jag. Att hon ska utnyttja den så kallade antisocialistiska majoriteten i Sveriges riksdag för att driva mer konservativ politik. Sen hon då intervjuas i Agenda och får frågan om hon verkligen sa det här, att hon är beredd att bilda alliansregering med stöd av SD. Då svarade hon så här. Det här är ett ganska långt klipp nu.
Mm. Men är redo.
Anna Kinberg Batra, för att verkligen jobba upp det här AKB-vansinnet behövs det ganska långa klipp.
Ja.
Eller hur? Den speciella smärtan hon åsamkar bygger mycket på att den ackumuleras. Att man fattar inte grejen av ett 8-sekunders klipp. Den här kinesiska vattentortyren som vi långsamt nu ska jobba oss in i. Är du beredd att bilda alliansregering med stöd av SD?
Om alliansen blir mindre än de rödgröna efter nästa val, är du beredd då att bilda en alliansregering med stöd av Sverigedemokraterna?
För att bilda en alliansregering, då måste ju alla fyra partier vara helt överens om hur det ska gå till och på vilken grund. Det är vi inte än.
Men vad vill du?
Det är ingen hemlighet. Jag vill leda en alliansregering. Och jag vill inte avstå från möjligheten att få igenom allianspolitik. Det är det besked jag har nu. Och det är det besked jag har gett i veckan.
Du vill leda en alliansregering med stöd av Sverigedemokraterna?
Jag vill leda en alliansregering som inte inleder regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Och framförallt så vill jag ju leda en alliansregering som har större stöd av väljarna.
Men, ja, men jag tolkar det här som ett ja då. Att du vill leda en alliansregering även om det krävs då ett stöd från Sverigedemokraterna.
Jag tycker vi måste vara öppna för att kunna ha en alliansregering efter nästa val. Men det här handlar inte om spel och sånt, utan det här handlar
jag tror att väljarna väljer på valet. Men väljarna tycker nog att det är rätt viktigt att få svar på den frågan. Men förlängningen av ditt utspel den här veckan, då du alltså ville byta regering och vara beredd att fälla regeringen och ta makten med stöd utav SD, det är att du vill göra samma sak efter nästa val. Om opinionsläget ser likadant ut då, att ni faktiskt är mindre än de rödgröna, så vill du med stöd och hjälp av Sverigedemokraterna bilda en alliansregering.
Alltså det här handlar om att man måste respektera
varför
väljarna.
Varför kan du inte svara på den frågan?
Så, är du beredd? Är du beredd att bilda alliansregering med stöd av SD? Och frågan.
Jag är beredd att bilda en alliansregering.
Så långt.
Du kan ringa mig mitt i natten och jag är beredd att bilda en alliansregering.
Ja, exakt. Men det att hon har gjort det på en presskonferens då, några timmar innan intervjun. Vet hon om att hon har gjort den här stora game changen? Hon har sagt att nu tänker vi inte respektera det här att de är största minoriteten i riksdagen, utan vi tänker, även om vi är mindre, fälla dem. Och hon vet om att det är en game changer, hon måste ha gjort en game changer av någon anledning. Och så ska hon sitta och låtsas som att det regnar då i Agenda. Ja, men det är bara så konstig taktik att göra det och sen inte kännas vid att man gjorde det. Mm. Om man bara ser det rent taktiskt, vad är poängen med att framstå som en fullständig idiot och ett mähä både inför de liberala moderatväljarna och smyg SD-moderatväljarna? Det kan väl inte vara smart rent taktiskt. Nej. Det med att alla ska hata en.
Nej. Det känns ju självdestruktivt.
Lösningen på problemet, det går inte att smeka den ena medhårs utan att pissa på den andra. Lösningen på det problemet kan ju inte vara då pissar vi på båda.
Nej, det är ologiskt.
Pissa på dem och smeka dem.
Ja, de gillar det, vet man, så här, när det är dubbla budskapen, när man teasar dem. Att det är liksom förnedring och intimitet om vartannat bara. Ja, men det kanske kan vara det då. Men annars förstår jag det faktiskt inte.
Nej.
Jag googlade faktiskt på odds, för jag tänkte att jag skulle betta på att Sverigedemokraterna blir största parti 2018.
Mm-hmm.
Att tjäna lite pengar på eländet i alla fall.
Ja.
Vet ni, det är lägst odds på SD som största parti.
Vad betyder odds?
Alltså att det är mest sannolikt att det blir dem enligt spelbolagen.
Okej.
Okay. Jag tror att, nej, det är inte riktigt sant. Man får två gånger tillbaka på pengarna på att sossarna blir största parti.
Mm-hmm.
2,1 gånger pengarna tillbaka på att Sverigedemokraterna blir största parti 2018.
Uh-huh.
Så det är inte, alltså det är nästan inte ens en idé att spela på dem då.
Nej.
Man kanske ska spela på sossarna då, eller?
Ja.
Det är ändå lite chans att de blir störst fortfarande.
Om man spelar på Piratpartiet.
Jag vet inte, jag såg att det var så här. Ja, men jag tror det var så här, sossarna två gånger pengarna tillbaka, SD 2,1 gånger pengarna tillbaka, Moderaterna 8 gånger pengarna tillbaka. Mm. Och sen ner till fjärde plats var det Centerpartiet och det var 500 gånger pengarna tillbaka.
Oj, oj, oj.
Det låter ju för sig lockande.
Ja.
Men... Om jag förstår spelrätt så tycker jag att det låter. Det låter bäst.
Det är också att spelet måste gå in. Inte bara att man får pengarna tillbaka.
Jag ska sätta 1 krona på Centerpartiet.
Ja. Ja, men jag vet inte. Jag tänkte ändå så att nu... Jag tänkte att jag skulle vara lite före spelbolagen i att se det här, hur fruktansvärt dåliga sossarna och moderaterna är nu. Mm. Men det är tydligen den allmänna sanningen då, ifall det är spelbolagens oddsättare som bara är experter på engelsk fotboll har insett det här.
Ja.
Så det var ingen idé. Men då kanske man kan satsa allt man äger på Socialdemokraterna då.
Ja.
Och sen utnyttja den här plattformen jag har för att dragga röster, bara maximalt.
Det låter smart.
Om vi om det här till en vallokomotiv för Socialdemokraterna.
Jag skulle bli lite skeptisk om du satsade alla dina pengar på Sverigedemokraterna som någon sorts garant för att du ska bli nöjd i vilket fall som helst. För då skulle jag ändå kanske tänka att du börjar
just det.
Propagera lite väl mycket för dem.
Att det blir mer och mer socialkonservativt i lilla delen.
Ja. Ja, men ni förstår, Ola har ju satsat massa pengar på Sverigedemokraterna.
Vi måste
ska vi ruinera det eller?
Ja, men det är svårt. Man kanske inte kan spela. Det kommer bli för lockande att utnyttja den.
Jag förstår det.
För att jag tror att jag gör en korrekt bedömning när jag säger att det är jag som har valresultatet i mina händer. Men ja, det var fan att det var så låga odds på SD alltså. Det blev så här kall vind över mitt bröst när jag såg det. 2,1 gånger pengarna tillbaka på SD.
Mm.
Ja, 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 ja. Snart är våren här.
Det har varit lite glada nyheter för alla oss stridspittar som vill att Sverige ska ha ett bättre försvar.
Just det, det är din nya grej. Eller du kanske alltid har varit så. Du har utvecklats till en försvarsvän.
Precis, jag har blivit mer och mer en försvarsvän med åren.
Ja.
Jag tror jag hade någon sån period där jag kallade mig pacifist och sånt. En sån lam period någon gång i tidiga 20-årsåldern. Men sen växte jag ur det, växte upp och blev militärens vän.
Det är lite det där, är man inte pacifist när man är 20 har man inget hjärta. Vill man inte att Sverige ska ha ett eget kärnvapenprogram när man är 30 har man ingen hjärna.
Precis. Mm. Vi kan lyssna på de glada nyheterna.
Ja, idag fattade regeringen beslut om att väcka upp den vilande värnplikten igen, som då för första gången nu ska bli könsneutral.
Yes, värnplikten ska återinföras och den ska dessutom bli könsneutral. I praktiken så innebär det att alla 17-18-åringar i en årskull, oavsett kön, måste fylla i ett formulär om sig själva, om sin fysik, hur de skulle ställa sig till att göra lumpen och så vidare. Sen väljs några ut för mönstring och av dem väljs sen en grupp ut som får gå militär grundutbildning.
Mm. Så det är lite som en audition?
Precis, det är lite som Idol fast med...
Med krig.
Med krig, precis.
Men det skiljer sig från den gamla mönstringen?
Ja, för jag tror att det är färre nu, alltså färre som blir utvalda, men att gruppen av de som kan bli utvalda blir större eftersom det är både killar och tjejer.
Ja, just det.
Men som jag förstår det så har det mer eller mindre rått konsensus i den här frågan. De flesta tycker att det är vettigt att återinföra värnplikten. Men jag blir lite förvånad för att alla som tycker ungefär likadant verkar inte tycka av samma anledningar.
Mm.
Jag trodde i min enfald att det här behovet av värnplikt var sprunget ur en stark oro över världsläget.
Mm.
Det är så himla oroligt nu och allt vad det är. Men sen så lyssnade jag på Studio 1 och då kom jag på andra tankar.
Vi gör så här, innan vi pratar vidare, vi kan väl lyssna till några mammor som vår reporter Eva Brännman, hon gick ut på stan idag i Umeå och hörde efter med några mammor vad de tyckte om det här beslutet.
P1 bestämde sig för att intervjua några mammor om värnplikten. Ty, även om lumpen blir könsneutral så är ju det här med föräldraskap en kvinnofråga, enligt P1. Men strunt samma, de skickade ut en reporter på stan och den reporten intervjuade dig, Moa Lundqvist, tror jag i alla fall. What? Du måste ha varit uppe i Umeå häromdagen. Vi kan lyssna på vad du hade att säga om varför allmän värnplikt är så himla bra.
Men de växer på ett år, det gör de alltså. Jag ser bara mina egna ungdomar. De
kunde inte göra värnplikten för de var tjejer och det var inte så då. Men de tyckte att det skulle vara bra. Därför att det var ett mognadsår. Det var inte ett flumår.
Nej, lumpen är inte ett flumår, som Moa så klokt påpekar i klippet.
Jaha, var det ett klipp? Jag tror att Moa pratade.
Ja, eller hur? Det blev superförvirrande. Men Moa önskar då att hennes döttrar hade fått genomgå det här underbara mognadsåret. Mm. Och det här med lumpens fostrande och karaktärsdanande kvaliteter lyfts fram av fler mammor som mer eller mindre pratar som Moa.
Nej, men jag har sagt att jag har haft en pojke själv och jag tyckte att han skulle söka för att få lite disciplin och lite det här med att stiga upp på morgon och göra det man ska göra och lite sådär. Men han hoppade inte på det.
Nej. Och det här får mig att tänka.
Varför hon skrattar åt din son, Moa?
Ja, det var konstigt.
Det var väl inte, det var väl inte roligt. Det var att han vill inte disciplinera sig. Han är på glid.
Han är verkligen på glid.
Röker gräs och vill inte göra lumpen. Inget att skratta åt.
Det är allvar.
Ja, men det här får jag nog tänka att det inte alls är världsläget och Putin som triggat det här beslutet. Utan bara samma gamla själ som fick medelålders människor att tycka att yngre människor skulle göra lumpen förr i tiden. Den gamla vanliga klipp dig och skaffa ett jobb-mentaliteten. Man vill att lumpen ska vara en sorts supernanny som förvandlar alla unga släkers till fullgoda medborgare. Man måste himla bra av att tänka att de där oborstade slynglarna ska få lära sig veta hut. Och jag kan ju bara tolka beslutet om att lumpen blir könsneutral som att man mår extra bra nu när även oborstade tjejslynglar får veta hut. Mm. För ni vet ju hur unga tjejer är. De tittar bara upp från sina mobiltelefoner för att blåsa en kaxig tuggummibubbla. Hör du, tjejer det?
Ja, jo, för all del.
Så jag tänker att beslutet kommer inte så mycket från en längtan efter att kunna försvara sig som från en frustration över svenska skolan. Vi kan lyssna på Moa igen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vad lumpen lär unga vuxna.
Det här med att lyssna och lita på varandra, andra. Det här är väl den goda gamla skolan alltså, som man hade när man var liten och gick i skolan. Man skulle lyssna på läraren.
Jo,
det är jättebra.
Ja, man har en vag idé om att ungdomar haft det alldeles för slappt i den svenska flumskolan och vänder sig nu till militären som ett sista hopp. Militären som är motsatsen till Gustav Fridolin. Militären som utstrålar katederundervisning och god hållning och allt det där som saknas idag. Mm. Men jag kan lite känna att om det är det vi vill ha ut av alla 18-åringar, att de ska lära sig bädda sängarna så stramt att man kan studsa ett mynt på överkastet, då kanske det finns andra vägar. Alltså man måste kanske inte gå omvägen att sätta vapen
där måste, Moa måste få replikera okay. På det här.
Jo, men jag tycker väl att det är ett bra militär.
Jag tycker att man inte måste gå omvägen att sätta vapen i händerna på kidsen och lära dem att försvara fårö för att uppfostra dem, få dem att tugga med stängd mun och så vidare. Det är kanske mer ett föräldraansvar att sköta själva uppfostran av dem. Mm. Få dem att kanske gå upp på morgonen och göra dem ska. Jag vet inte. De två grejerna, uppfostran och att typ smeta kamouflagefärg i ansiktet, ligga och trycka i ett kärr i 3 timmar. Det går inte automatiskt hand i hand.
Nej, nej.
Så det här är egentligen mitt enda case. Att jag tycker att man ska vara för värnplikten av rätt anledning. Inte för att lumpen gör män av pojkar och kvinnor av flickor. Utan för att det är superkonstigt att inte ha ett ordentligt försvar. När världen är fucked up.
Okej, okay, killer.
Det är min nya smeknamn.
Don't kill me, killer. Nanna Killer, Johansson. Ja, men jag förstår vad du menar. Men jag har trott att det har varit en tredje anledning till att folk vill ha tillbaka värnplikten. Som varken är det där att kidsen måste skärpa sig eller att vi måste ha ett starkt försvar. Utan det är att många människor, kanske framförallt lite sossiga människor, tror att det här ska vara någon slags Alexanderhugg där vi ett slag ska få ett sammanhållet samhälle igen. All polarisering ska försvinna.
Att man får vänner och alla blir vänner i militären.
Ja, alla klassskillnader och så här kulturkrigsskillnader och alla nyanlända flyktingar och så. Mm. Alla ska bli vänner igen.
Det var mysigt.
Det är lösningen på alla problem med det osammanhållna polariserade Sverige. Mm. Att folk får vara i Boden i 10 månader och inte vet jag.
Hjälpas sitta, åt i en svår alltså, situation.
Gud vad mycket bra värnplikten för med sig. Får man ju ändå säga.
Ja, exakt. Då kommer man inte förakta det här white trashet på landsbygden eller invandrarna i förorten. För man har suttit där i Boden i en kasern. Och
bajsat i samma dike.
Ja, suttit runt en liten tv som visar kodad porr och runkat i grupp kanske.
Just det.
Eller vad man gör. Men ja, exakt.
Nej, men jag tror också lite att så här, Moa och de andra mammorna och föräldrarna har överskattat hur många som det här faktiskt kommer gälla. För även om alla i årets årskull på, jag tror det var 90 000, ska fylla i den här första enkäten om sig själva. Det kommer bara vara liksom 4 000 som sen genomgår den militära grundutbildningen. Mm. Och där tror jag att alla de här uppfostringssugna föräldrarna går lite bet. För jag gissar att militären då inte kommer välja ut den där killen längst bak i klassrummet som är jättebra på att få snus och fastna i taket. De kommer liksom ha en dubbelt så stor urvalspool och bara 4 000 platser. Alltså det kommer ju typ bara vara A-barn som gör lumpen. De som redan vet hur man bäddar en säng så att överkastet är så stramt att man kan studsa ett mynt på det.
Det är ju en bam, det blir elitistisk militär.
Mm. Exakt.
De var de präktiga kidsen med rosor på kinderna som gäller lumpen.
Ja, det är de präktiga. Det är inte de smartaste nödvändigtvis.
Nej.
För jag har alltid tyckt att, jag har hört om det flera gånger, att man har dragit slutsatser om svenska unga mäns intelligens baserat på IQ-testet när man mönstrar.
Mm.
Och det har alltid tänkt det så himla farligt för att det var ju bara idioter som gjorde sitt bästa på det testet. Men, jo, men exakt, det du sa att det är så himla lite folk som kommer göra det ändå. Så det är egentligen inte, det är inte en återgång till det här systemet som var förr i tiden då alla gjorde lumpen, utan det är mer en återgång till systemet som var när jag var ung. Att alla mönstrar.
Precis, det är mer det.
Så att det är den grejen som jag kanske har haft mot dem som är 10-15 år yngre.
Alla ska inte mönstra här heller, men alla måste, jag tror det är lag på att man måste fylla i den här enkäten i alla fall. Men skriver du där typ... jag är supervek, jag vill absolut inte göra lumpen, jag kissar i sängen varje kväll. Då kommer det ju inte ens skickas till någon mönstring,
okay.
Förmodligen liksom.
Nej, just det.
Så det är, jag tror det fortfarande är liksom ganska frivilligt fast de vill väl ha en större pool och...
Ja, just det.
Det blir ju mer hypat också om det är fler, en större urvalsgrupp,
ja.
Så kommer det ju bli kanske mer hypat och faktiskt få mönstra sen också och få bli militär.
Ja, nu blir det ju faktiskt verkligen en merit. Alltså det är typ som en sån sak som typ ens föräldrageneration säger att så här, men lumpen, det är ju en merit.
Ja.
Det är ju en merit. Ser ju bra ut när någon har gjort lumpen.
Mm.
Och nu blir det ju verkligen det.
Ja.
4 000 platser. Herregud, det är typ fler som kommer ha varit med i Idol.
Ja.
Ja, men det är de här fåfänga idioterna då som inte kan låta bli att bara göra bra ifrån sig där. Och så blir de bestraffade med 18 månader i Arjeplog. Ja, men för så var det ju när jag mönstrade, att då var ju alla killar tvungna att åka dit i alla fall. Men väldigt många hade bara med sig en lapp där det stod att jag har ont i höger fot, eller om det var vänster.
Mamma säger att jag inte behöver det.
Ja.
Jag har astma.
Ja, exakt. Ja, men det var ju verkligen en sån sport som alla tävlar i och bete sig som så svaga och dumma och hopplösa som möjligt där under 2 dagar i Östersund för att komma undan på olika sätt. Men det är ju så att det, bara, det är inte något, det är ju för liksom för Moa där på gatan i Umeå så är inte det här lösningen, för att de kommer inte göra lumpen.
Nej.
Utan det är återgång till det som jag upplevde, som jag kanske har skrytit om för 10-15 år yngre killar, att på min tid då är jag tvungna att mönstra.
Ja.
Det gjorde verkligen män utav pojkar det där, när man fick åka den där bussen och hålla på och bete sig som en idiot och skriva medvetet fel på alla frågor och sitta inne hos psykologen och säga att man inte vågade stå upp och kissa i grupp. Så är det inte längre, för det går ut för med det här landet.
Mm.
Ni är bortskämda, silmjölkar.
Jag ser ju fram emot att det ska bli fler platser och ett lite större försvar. Så. Men det här är ju en bra början, som jag brukar säga. När någonting är en bra början.
Ja. Ja, exakt. Man måste börja någonstans.
Precis.
Innan, man kan liksom inte gå från en dag till en annan och ha en färdig innovationsarmé som kan gå och avsätta Putin som
Nej,
du vill.
Precis.
Utan
få ta du måste, myrsteg.
Vi har kommit fram till den delen av Lilla Drevet där vi berättar om våra sponsorer.
Yay!
Härligt, bra att du kommer tillbaka med energin, Anna. Ja, men det är den härliga injektion här i vårterminen 2017 av Lilla Drevet, tycker jag. Att du blir så glad av att höra om våra sponsorer, Fackförbundet Jusek och Akademikernas A-kassa. Man ska ju vara med i de här om man inte vill vara en idiot. Om du vill ha en idiot, lägg din hand i Håkan Hellströms hand. Eller i valfri hand som tillhör en arbetstagare som inte är med i A-kassan eller facket.
För lång text, men bra lyrics.
Medlemskap i Akademikernas kostar bara 100 i månaden och ger dig upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Lilla Drevet sponsras också som sagt av fackförbundet Jusek. Många akademiker, till exempel de som organiseras av Jusek, tjänar betydligt mer än A-kassetaket, så det kan bli ett stort inkomstbortfall om man förlorar jobbet. Men om du är med i fackförbundet Jusek och tar del av deras inkomstförsäkring så är du skyddad ända upp till 80 000 kronor. Du får 80% av lönen upp till 80 000 så att du klarar villalånen och kan köpa jättemånga hockeyskydd åt ungarna och så vidare. Det är Juseks inkomstförsäkring. Sedan stöttar Jusek er på en mängd andra vis i karriären, till exempel genom lönerådgivning, karriärrådgivning, seminarier, hjälp med CV och LinkedIn-profiler bland annat. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor, så lägg alltså bara till 251 kronor om du redan är A-kassemedlem. Och Jusek har dragit igång en kampanj, det har vi nämnt tidigare någon gång, tror jag. Men de har en ny kampanj under våren som heter Vi vet, som handlar om att du, mannen på gatan, personen som lyssnar på podd, kanske tänker på jurister när du hör namnet Jusek. Men Jusek är också fackförbundet för samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer och för dig som jobbar som personalvetare eller systemvetare. Och de vill lyfta fram det här för att eftersom att Jusek jobbar för några få yrkesgrupper har de också kunskapen om din specifika yrkesroll. Det kan vara en fördel jämfört med vissa av de stora fackförbunden som har otroligt många yrkesgrupper som trängs under deras paraply. Men Jusek har då bara 6. Så det är det som är Vi vet. Så om du tillhör någon av de här 6 yrkesgrupperna jag nämnde kan du ansöka om medlemskap i Jusek. Och just nu får du också ett riktigt bra erbjudande om du går in på kampanjsidan jusek.se/vivet. Det är otroligt bra. Och vi säger inte vad det är.
Va? Wow.
Man måste gå in och kolla själv.
Nu kommer det bli en buzz.
Nu kommer deras sajt att krascha. Yeah. Har du gått med i Akademikernas A-kassa och snedstreck eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden, får du gärna skriva det i din ansökan när du går med. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
I höstas så kom Planet Earth 2, 10 år efter Planet Earth 1. Dokumentärfilmer om planeten Jorden som produceras av BBC. Planet Earth 2 filmad i ultra high definition. Första produktionen från BBC som har den teknologin. Eller vad det heter, tekniken. Jättebra, toppen, spektakulärt. Det är jättemånga kamerateam då som filmar naturen i flera år. Och så sen, det är liksom ett multinationellt projekt. Det filmas på olika ställen och så här. Superstort. SVT Play visar det nu, men det sista avsnittet har redan sänts i januari då, på BBC.
Det är otroligt älskat.
Ja, otroligt älskat. Men det har också uppstått viss debatt kring det här programmet. Oj, oj, oj. Debatt uppstår ju kring allting som finns. Så ja, det är ju inte helt unikt, men det är ändå intressant.
Det är alltid en bra ingång när man ska prata om något.
Precis.
Det uppstått debatt här.
Det finns åsikter i världen kring det här programmet.
Yes, då är det etablerat.
Där har vi en krok. Planet Earth 2 fick ju då, precis som Planet Earth 1, jättemycket reaktioner. Den främsta reaktionen är ju att folk är hänförda, imponerade, liksom, tycker att det är helt otroligt filmat och gjort. En annan vanlig reaktion blev tyvärr att människor blev för berörda av Planet Earth 2. Så berörda att de också blev kränkta och förvirrade emotionellt. För det är många starka scener som utspelar sig i Planet Earth 2. En av de mest kända är när en slags havslegion som måste springa genom ett fält av ormar i panik.
Just det, den har jag sett, det enda klippet jag har sett.
Det är väldigt starkt. Och sen är det också ett jättekänt klipp där det är en snöleopardmamma och hennes dotter som har en underbar relation. Men sen så blir allting jobbigt för det kommer 2 äckliga våldtäkt snöleopardkillar.
Nej.
Vidrigt.
Oj.
Det är super, super hemskt.
Men för den här med den här leguanen, det var ju ett lyckligt slut.
Ja, det är ju en solskenshistoria. Alltså, den tog sig levande där ur. Spoiler, det, i efterhand.
Men det kan väl inte ha varit så jobbigt för folk att se. Eller kanske för man har sett paniksrädd för ormar. Men,
men du, att det var så otroligt dramatiskt.
Ja, precis. Man har inte väntat sig så mycket spänning kanske i en naturdokumentär. Nej. Och sen så bara, varför känner jag mig så orolig och rädd helt plötsligt?
Varför har jag panikångest när jag tittar på en naturdokumentär? Såna här scener då har gjort att BBC har fått kritik för att det är för brutalt och skoningslöst. Hur mycket kritik vet jag inte, men ändå så mycket att producenterna Elizabeth White och Chadden Hunter har fått gå ut och försvara produktionen. Det här är Elizabeth White.
It is a bit frustrating because you kind of think people should have a better understanding of the natural world and that this is nature and this is biology. And you kind of feel that we do set that up and show it.
De försöker förklara att de bara har filmat och så visar de ju upp det de har filmat. Och totalt har de kanske filmat 1 miljard timmar, men sen väljer de ju ut när det händer någonting lite dramatiskt. För annars skulle det bara vara en dokumentär som är 1 miljard timmar. Där man också bara får se en apa som sover, sand, en buske. Just det. Och det hade inte varit så värst bra. Så då får de förklara detta, men det är ändå svårt för folk att ta in den här komprimerade dokumentärfilmen om planeten jorden. Folk har velat att naturen kanske ska anpassa sig lite efter de känslor som kan uppstå i en människa när en vacker, vacker snöleopardmamma inte får vara i fred med sin trevliga dotter. Som det hade varit i Gilmore Girls. Det hade ju inte kommit några 2 äckliga våldtäktsmän. Eller jag har inte sett Gilmore Girls, men jag gissar att det inte händer där.
Nej, jag tror inte det. Nej, men det är väl... Men jag har hört om planeten Earth att jag har fått kritik för att det... antropoformerar, eller jag vet inte hur man sa det där
ordet,
förmänskliga djuren för mycket, att man ska förmänskliga dem, att de har mänskliga relationer och mänskligt beteende, men det är att de här människorna ska vara så ännu mer, att man bara ska klippa ihop att de har gulliga, monogama relationer och klippt bort allt djuriskt liksom.
Ja, det verkar som att vissa tycker det, och den har precis också fått kritik för att det är för mycket så här att ett djur står och så tänker det, vars är min flickvän kanske, Sir David Attenborough säger, where's my girlfriend, säger en
är det så?
Nej, inte riktigt. Men en förklaring till varför känslorna har blivit så starka kan vara att musiken är komponerad av Hans Zimmer, ett erkänt musikgeni som också har gjort soundtrack till Gladiator, Inception, stora filmer sådär. Okay. Musiken är så himla, himla bra, så människors känslor triggas som aldrig förr. Jag ska berätta vars jag började gråta när jag såg trailern. 0,3 sekunder in och sen grät jag resten av trailern.
Oj.
Och det var mycket på grund av att det var otroligt vackert, men också för att musiken låter lite så här. Jag klippte ihop lite från trailern. Wow. Oh my god. Vad är det som ska hända?
När man inte trodde att det kunde bli mer intensivt.
Oh my god. Stop it. Förstår hur starkt det blir. Jag vill gråta igen. Jag vet inte ens varför. Jag ser det inte just nu. Men, jag liksom ändå. Men den andra producenten för Planet Earth 2, Chadden Hunter, förklarade i en intervju att de har valt att ha så här dramatisk musik för att de tävlar med andra episka produktioner om tittare. Att de behöver liksom göra det här till en resa, en känslomässig resa. Och å ena sidan så har de ju tidigare att de visar bara naturen och biologin och de gör en setup så här ser det ut, titta nu. Men sen så måste de också försöka lite grann kanske göra planeten jorden lite mer tilldragande och intressant så att folk inte bara slår på annan TV.
We take the viewers on a very emotional journey. I mean these days a series like Planet Earth 2, we're trying to compete with with things like Game of Thrones. We're trying to give the viewer a very emotional journey. But we have comedy in there, we've got courtship, we've got romance.
Säg vad man vill om det sjuka, magiska mysteriumet som vi varje dag existerar i, planeten jorden. Kan inte jämföra sig med Game of Thrones direkt om man inte hittar musik som är lite...
Det låter ju ändå som att de har tagit inspiration av Game of Thrones med våldtäkter och sådär.
Precis.
Ja, för är det som det är att det i böckerna är en vanlig sexscen och i tv-serien blir en våldtäkt?
Ja,
att det var så med den här leopardgrejen? Det var samtycke sex som
David Attenborough gjorde till.
Det fan vad vidrigt.
Det är kanske ingen som vill att det ska behöva vara så här, men nu är det så. BBC har accepterat det, att människor behöver det här dramat och också lite comedy och relationer och så vidare för att vilja titta på
någonting länge.
Mm. Mm.
Och att naturen då dramatiseras och så blir den mer mänsklig, det är då nödvändigt för att folk ska kunna känna något ordentligt för alltså den här bizarra, magiska, sjuka platsen som vi befinner oss på varje dag. Men det som är lite svårt då är kanske att folk inte kan bibehålla en nyfikenhet för något som man inte känner till, utan att man måste veta exakt hur någonting är. Man måste veta att en sengångare är ledsen för att någon har tagit hans flickvän. Mm. För man kan inte bara känna liksom att det är magiskt och speciellt ändå. Och om man ser då en snöleopardmamma som blir våldtagen, så känner man skräck och förfäran som om man hade sett det i Game of Thrones.
Mm.
Men det finns ju en skillnad, som är att naturen och planeten vi bor på är ju inte regisserad. Och vi är inte riktigt ens publik. Vi är ju en del av den också. Att vi är ju här. Det är ju inte regisserat.
Mm, mm, mm.
Som ändå är en viss skillnad från till exempel Game of Thrones, skulle man kunna säga. I P1 i veckan så pratade Nordegren och Epstein om detta faktiskt, om Planet Earth 2 och reaktionerna. De ville reda lite i det här. De var väldigt trötta båda två, men det var i slutet av programmet.
De har kämpat länge.
Ja, det har de faktiskt gjort. Men de undrade liksom, presenteras naturen på ett rimligt och bra sätt i en sån här dokumentär? Är musiken en bidragande faktor till att folk känner så mycket?
Men här på Legvan-avsnittet var det ju någon musik.
Absolut.
Ja.
Ja, absolut, var mycket
men
musik
det, men det finns väl ingen symfoniorkester där på stranden?
Nej, det finns det inte, men det finns det ju inte i någon film heller. Har vi ingen, men man vill väl göra så för att man skulle bli mer engagerad.
Det är ju en korrekt analys. Liksom, att man, det finns ju ingen symfoniorkester där när Leganen blir jagad. Utan det har vi ju lagt till i efterhand för att kanske känna någonting mer då.
Jag är glad att du hade med Nordegren och Epstein, även om det inte var helt nödvändigt.
Ja, jag vill så gärna ha med
det. Det var inte nödvändigt för narrativet i din prat, men det var ändå uppiggande.
Det var uppfriskande, eller hur?
Det är lite som att ha opokallat med Slavoj Žižek-klipp. Man blir lite gladare.
Det gör en lite pigg.
Mm.
Men de hade även tagit in en biolog i Nordegren och Epstein faktiskt, för att få en professionell take på alla de här dramatiska scenerna som vi ser i Planet Earth. De ville fråga biologen, är det liksom, kan man säga att det här är representativt det vi ser? Han fick den här frågan.
Du såg också programmet igår. Tycker du att det ger en rättvisande bild av en dag i en nykläckt havsleguans liv?
Något vi många undrar. Är det en rättvisande bild av en dag i en nykläckt havsleguans liv? Svaret enligt biologen var ja. Men man ska också komma ihåg att det inte är så varje dag i en havsleguans liv. Och det hade man ju på något sätt kunnat kanske tänka att nej, de blir inte jagade exakt varje dag av tiotals ormar när de springer.
Är det de som har den kritiken mot den serien och den scenen, tycker jag att man kan ignorera.
Ja.
Jag känner inte att dokumentärfilmsmakarna har blåst mig genom att visa den scenen.
De skulle ha visat 5 timmar innan, det bara en havsleguan som sitter och stirrar ut i tomheten. Och sen den här.
I och med att ni visar det här klippet så har ju ni sagt till mig att det här är varje dag i havsleguanens liv. Och sen så har jag fått höra i Nordegren och Epstein att det inte
känner
är
jag mig dum.
Jag har hållit på att dela den i sociala medier för alla mina vänner. Kolla här på varje dag i havsleguanens liv.
Och nu får jag veta i efterhand att ni alltså har redigerat den. Nej, men biologen förklarade också att det är en stretch att läsa in för mycket mänskliga känslor i till exempel då en legan eller en sengångare, en snöleopard och så vidare. Att det kanske känns självklart för oss nu när vi sitter och pratar om det, men när man sitter där och tittar på en sengångare och hör den här musiken, så tänker sig ändå många in i sengångarens liv och blir också förberörda. Så jag tänker mig att det är musiken i kombination då med den här ultra high definition tekniken som kan förklara varför Planet Earth blir för mycket för människor att hantera emotionellt, för vissa av oss i alla fall. Att man står inte ut, för de flesta förstår inte ens hur el fungerar, eller ett stearinljus, och sen så helt plötsligt får man se in i en nektergals små, små ögon samtidigt som alltså Hans Zimmers musik pumpar i bakgrunden.
Nej, det låter otroligt. Du måste kolla på detta.
Men det är helt otroligt.
Men det är bara som att folk är arga för att det är för bra.
Ja.
Jag blir irriterad av att
jag känner för mycket.
Drabbar mig
det
för
känns
hårt.
Osannolikt att vi lever på en sån plats. Det känns som att de har ljugit om att det kan vara så här vackert och speciellt.
Mm.
Så att det är ju vackert på ett sätt att människor relaterar för mycket till de här djuren och kan liksom inte sätta in det i något sammanhang när man ser det ihopklippt och sådär. Men det är också lite synd att man kanske bara mer projicerar känslor på djuren. Skapar en idé av att man förstår allting som händer hela tiden. För att vi förstår ju inte egentligen planeten jorden och allt det här. Det är ju väldigt svårt att förstå. Det är jättekonstigt. Men så därför tror jag att det blev för starkt. Och så sen så kan man ju inte stänga av Planet Earth och sen tänka det var bara på tv. Utan sen när man har stängt av så vet man att det är det här vi är.
Ja.
Man kan ju stänga av Game of Thrones och så tänker man det är inte där jag är. jag går ut nu och då är jag inte i, vad heter det?
Westeros.
Westeros, exakt. Men stäng av Planet Earth, gå ut, är kvar i det. Fast det är fulare i för sig, när man inte har ultra high definition camera.
Och att man är på lite fulare plats på jorden, ja, oftast.
Precis. Och djuren ser liksom shady ut där, kråkor och sånt. Men jag tror ändå att det, var det, att det är det som har skapat den här, för mycket känslor.
Ja, men det måste ändå vara, alltså ska man bli liksom sågad och drevad mot för någonting, så måste ju de som har gjort Planet Earth vara ganska nöjda med det här. Ja, eller det, det är en bra sågning att få, att det här var för starkt.
Det var för vackert, för tekniskt underbart och för bra musik.
Men vad är folks problem med att de ser den där leguanen bli jagad? Det är för att
man inte, det, man inte det, kan hantera det, eller vad?
För det är väl jättekul att se den då, för att han vinner ju också då. Han kommer undan med alla de där ormarna.
Ja. Men någon kanske tyckte att det var för stressigt att behöva se och veta att det var på riktigt.
Om man tänker att det här pågår och jag måste åka till den där ön och döda alla ormar.
Just det. Varför gör ingen något? Varför filmar ni istället för att gripa in?
Varför går ingen ur teamet in och bara hugger ihjäl ormarna? Låter leguanjäveln komma till strand.
Ni låter det här pågå dag efter dag.
Då tror jag att man har varit så nära när man har filmat också, för det är ju så himla bra upplösning. Så man kan ju filma på avstånd och ändå kan man se djurens små panikansiktsuttryck. Så tänker man kanske, men om du ändå är en centimeter ifrån den här leganen, kan du inte bara räcka ut en hand?
Ja, just det.
Men det är ju tekniken.
Ja, att de var långt ifrån egentligen. Ja.
Jag tror det. Du kan inte ha sprungit bara en millimeter framför leguanen. Jag kan inget om teknik, men jag tycker
att
det låter...
De kanske har satt sådana här GoPro-kameror på ormarna.
Ultra high GoPro.
Då är det de som har fångat in ormarna och släppt ut dem vid ett tillfälle för att skapa drama.
Där har vi ett jävla scoop.
Ja, men då är det lite oetiskt i och för sig.
Mm. Bussa ormar på leguan. Jävlar blir det en bra dokumentär.
Sen när leguanerna har flytt från ormarna, så har vi en tjej-leguan som har klätt ut i klädder som kommer och pussar leguanerna. Och så har de ett bröllop. För första gången så ska vi, Lilla Drevet, komma till Stockholm.
Oh my god.
Eller vi ska göra, första gången ska vi göra en inför publik inspelning av ett podcastavsnitt i Stockholm.
Just det.
Skala Teatern 10 maj. Du kommer inte vara med, Anna.
Nej.
Tyvärr. Men
jag jobbar inte riktigt med scenframträdande.
Du är mer av en studiotjej. Men vi andra då, du och jag, Moa och Liv och Jonathan, kommer vara på Skala Teaterns scen den 10 maj.
Yes.
Och det finns biljetter till det här om ni går in på akademikernas.se/lilladrevet. Akademikernas A-kassa är med och arrangerar det här. Så akademikernas.se/lilladrevet. Kom och kolla på oss, helt enkelt.
Skalateatern är så himla fin.
Mm.
Det blir jättenice.
Det känns perfekt. Jag menar vad mer, ja, jag kan säga att jag och min trötta jävla stand-up. Nej, men, i Stockholm och Uppsala nästa vecka. Jo, men jag är i nästa vecka någonting, 14, 15, 16. När fan var det? Skitsamma, det är slutsålt i Stockholm tror jag, men i Uppsala nästa vecka på tisdag eller onsdag. Ja, kolla oslipat.com så hittar ni dit. Men det finns biljetter kvar i Uppsala. Det är slut i Stockholm. Okej, vill någon annan säga något?
Jag vill fortsätta säga att ni ska köpa biljetter till Skuld, en improviserad humorföreställning i Malmö den 28 mars med mig och Dilan och Tora Larsson och Elvira Lander.
Kul!
Det ska bli jättekul. Jag är redan nervös. Och det finns biljetter på internet om ni googlar bra.
Du vill inte säga något annat?
Nej, om man inte är intresserad av att se mig spela dataspel. Det kan man göra nu på internet.
Ja, just det. Ni håller på med Twitchandet.
Ja.
Yeah.
Då kan man gå in på spelaspelpodden.se.
Okej, vi säger väl bara tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa och Fackförbundet Ljusek, tack till Malmö Musikstudio där vi fick spela in igen. Och jag heter Ola Söderholm, ni heter Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej!
Hej, hej!